Hallå Kristoffer, hur är läget i Värmland?
Jo, det är toppen. Det är toppen.
Du, idag ska vi lyssna på Lars Hjälmered, rymdingenjören. Men först så tänkte jag att vi skulle påa ett par saker. Från den 5 september, då är det utställning i mitt galleri. Och det är alltså våran polare Per Demervall som ska hänga ut porträtt som han har gjort. Dels på våra gäster och dels på lite annat folk. Kärvsgatan 19.
Men och de porträtten som föreställer de gästerna som vi har haft i podden, de pengarna går ju till det enda målet som den gästen har sagt att den vill skänka hundringen till, eller 500-ringen eller 20-lappen.
Precis, och de som inte har fått möjligheten att investera sin hundring, då får vi helt enkelt hitta på något annat att göra med de pengarna.
I några fall så är det ju tiggare som kommer få pengarna. I några fall är det ju Rädda Barnen, Rädda Korset. Men Fredrik Federley, den som köper det porträttet, tror jag accepterar att alla pengarna kommer gå till att köpa cigaretter till Fredrik.
Till Fredrik då. Ja, jag undrade just vad vi skulle med alla cigaretter till. Men vi får ge dem till Fredrik helt enkelt.
Ja, han valde att använda pengarna till att köpa cigaretter till sig själv. Och just då det. Måste ju, om vi ska vara konsekventa, pengarna gå till det. Han är ju redan invald i Europaparlamentet, så han är helt okänslig för badwill nu.
Jag tror dessutom att de har någon slags diplomatisk immunitet där i Europaparlamentet. Så han kan ställa till med rejält bus utan att råka illa ut.
Han kommer väl att mätas på en lite mer kontinental måttstock.
Full hela dagen och sådär.
Glädjeflickor i garderoben och röka hashish på jobbet och allt möjligt som accepteras där nere. Så är det. Ska vi lyssna på Lars Hjälmered eller är det något mer vi ska göra reklam för? Ja, tack till Dagens Nyheter förstås.
Ja, tack till Dagens Nyheter. Och i det här avsnittet så ska vi också säga tack till Fortum som har fått några snabbkollsfrågor som tack för sitt bidrag till oss. Tack Fortum, tack DN. Då kör vi.
Jag har lite svårt för vindsnurror, stora propellrar som stör kossorna. Och så står de dessutom mitt ute i Vänern vid min sommarstuga och stör illusionen av att jag är ute på de sju haven när jag är ute och seglar. Jag gillar inte heller vattenkraft eftersom de har förstört Dunderklumpens vackra älvar uppe i Norrland. Och så finns det visst ett hundratal sportfiskare som gärna skulle vilja ha 100 mil orörd Norrlands älvar att fiska i dessutom. Solpaneler, stora, dyra, fula. Lampa på cykeln vill jag gärna ha, men jag gillar inte att ha en dynamo som ligger an mot däcket. För det låter och så blir det trögt som tusan att cykla. Kärnkraftverk, de verkar ju vara ganska effektiva, men så kan det bli härdsmälta och då går jorden under och så blir allt självlysande. Och det är ju synd att jag är så skeptisk till elproduktion när jag är så himla glad i att göra av med el. För jag cirkelsågar och långkokar och bastar och Netflixar hela dagarna. Och här finns det ju en paradox någonstans, eller hur? Det är någonting orimligt. Kan man verkligen älska bröd men hata bagare? Kan man ställa krav på att det ska finnas rent vatten i kranen samtidigt som man inte accepterar att det finns ett vattentorn i ens hemkommun? Är det något lite orimligt med att vi svenskar är väldigt skeptiska till snart sagt alla former av elproduktion när vi är så himla glada i att göra av med el? Vad säger du, Lars Hjälmered, Moderaternas talesperson i energifrågor?
Jag tror det var en väldigt bra sammanfattning i den delen, att vi å ena sidan tar det för givet att elen ska finnas där för oss som privatpersoner, för företag, till grund för den produktion de har eller vad det kan vara. Och sen har ju alla energislag olika för- och nackdelar. Och då måste man ju göra ett övervägande på något sätt liksom, för att klara de behoven vi har som privatpersoner och företag. Och då kan inte alla få allting, utan det är liksom en mix av de för- och nackdelar som finns.
Mm. Vi ska snacka betydligt mycket mer om det här sen. Men först så ska vi ha en snabbkoll.
Ja, vi brukar alltid börja med att ställa några korta frågor och jag tänker att du ska svara ganska kort. I just det här avsnittet så har vi fått Fortum som sponsor.
Det är du som har lyckats tjata till dig pengar av dem, det tycker jag var fint gjort.
Ja, jag tycker det var fint av Fortum.
Ja, det var det. Förlåt.
Som tack så har de också fått formulera 5 frågor som du också får då i snabbkollen. Men först min egna. Är det okej att använda bemanningsföretag för att kringgå LAS?
Jag tycker att den svenska modellen ska gälla. Så att det beror på vad man menar med kringgå. Alltså det låter liksom som att man inte vill följa svensk lagstiftning.
Om man tänker sig att man inte helgar idén. Om man liksom inte accepterar syftet med LAS.
Alltså jag kan ju tycka att den svenska modellen i grunden är bra. Alltså med fack och arbetsgivare som förhandlar lite om villkor och sånt. Sen vet jag att många tycker att bemanningsföretag är urdåligt. Jag kan tycka att det är väldigt, väldigt bra. Det kan ju vara ett första steg in på arbetsmarknaden för väldigt många människor. Så att det är positivt. Sen beror på vad syftet är. Liksom, att gringo och lagstiftning. Det kanske man inte som lagstiftare och riksdagsledamot ska uppmuntra till lagbrott och sånt där. Och det kanske inte var syftet med frågan i och för sig heller. Väl, men...
Ja, bemanningsföretagen har ju väldigt mycket anställda. Så att något motiv lär ju finnas bakom. Det här kanske blev för komplicerat och det hör ju inte riktigt till ämnet heller. Så. Men vi går vidare. Ska vi ytterligare skärpa bestraffningarna för våldsbrott?
Ja, jag tycker att man kan fundera på det. Alltså, där kan det faktiskt vara, det kan vara ett väldigt filosofiskt svar. Men alltså, ibland kan vi fatta beslut i riksdagen om skärpta straff. Sen ska det tillämpas i en domstol. Och då blir det ju inte alltid som vi som beslutsfattare har tänkt. Det vill säga, vi har ju fattat beslut om skärpta straff på narkotikabrott till exempel. Så visar det senare man tillämpar att det blev inte riktigt så. Men generellt vill jag ha ganska hårda straff för allvarliga brott som mord, misshandel, grov misshandel och liknande brott. Absolut. Mm.
Borde kommunerna tvingas ta emot fler flyktingar?
Jag tycker att fler kommuner borde ta emot fler flyktingar. Men jag tror inte på grundidén att man ska tvinga kommuner. Jag tror inte det funkar på det sättet. Man får ju komma ihåg att när någon kommer hit i det här landet så kan man ganska snart söka sig någon annanstans. Och det viktiga för mig det är snarare så här, var finns det arbete? Hur kan man snabbt komma in och få ett arbete? Det är det som är det väsentliga. Och då är det inte så att man lör sig till större städer, till orter där man känner folk eller vad det kan vara för någonting.
Ja. Är det okej att exportera vapen till länder som rör sig i en demokratisk gråzon?
Ja, det finns ju ett demokratikriterium så att jag menar, det ska man ju i grunden följa liksom, hårt prövat. Men jag menar, det vore ju naivt att säga att vi inte ska exportera vapen. Jag tycker att ska vi främja svensk säkerhet så måste vi samarbeta med andra länder.
Ja. Borde vi ge bistånd även till odemokratiska länder?
Ja, det beror ju på. Ja, alltså på något sätt får man nog nästan säga ja där. För att, jag menar, vad är huvudmålet med bistånd? Ja, det är ju liksom fattigdomsbekämpning är en väldigt viktig bit. Och då kan det vara människor som lever i länder där man inte kan råda över att det är liksom en kokoregim eller så. Och då kanske man får leva ibland med att liksom pengarna går till regimer som är diktaturer eller inte följer mänskliga rättigheter. Men de aspekterna måste ju vara med i det svenska biståndet.
Ja. Är höjda lärarlöner idag det effektivaste sättet att få fler personer att söka sig till läraryrket?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Men jag tycker att vi ska ha högre lärarlöner.
Hur tror du de blir fler då?
Jag tror man gör det väldigt enkelt för sig om man säger att vi ska bara höja lärarlönerna. Själv är jag civilingenjör. Jag kan se så här att det finns ett stort behov av fler ingenjörer i Sverige. Och där har man inte sällan högre löner än vad lärarna har. Man kan jobba internationellt. Det finns massa arbetsgivare att välja mellan. Men det är ändå svårt att få folk att söka till den typen av utbildningar. Så att bara höja lärarlönerna och säga att nu har vi nog löst det hela. Det tror jag man gör det enkelt för sig.
Ja. Yeah. Verkar rimligt. Vi har ju som sagt Fortum som sponsor och jag tänkte ställa några snabbkollsfrågor från dem också. Fortum har ett förslag som går ut på att fastighetsskatten från vattenkraftverk ska tillfalla respektive kommun där de ligger. Är det en bra idé?
Nej, jag tycker det ska gå in i statskassan om det är fastighetsskatt.
Kan man inte tänka sig att det skulle bli mer stöd för att ha de här byggena i sitt närområde om det faktiskt tillföll dem ens land också?
Absolut. Jag menar, så här hypotetiskt skulle man göra det så kan man ju fundera på vilket ansvar ska ligga på kommunerna då. För jag menar, det här är ju typ av finansieringskälla som finansierar sånt staten tar. Det vill säga infrastruktur, forskning eller vad det kan vara för någonting. Då får man fundera hur ansvar flyttas. Men,
ja. Är det bra att ha ett förnybarhetsmål? Är det inte bättre att bara ha ett växthusgasminskningsmål?
Jag tycker att vi ska ha ett mål på EU-nivå kring klimatet. Så att svaret är väl att jag valde vad de tyckte var bättre då.
Ja, växthusgasminskningsmål.
Ja, är det bättre? Ja. Alltså på EU-nivå då.
Ja. Kommer vattenkraften få en annan roll när vi får mer förnybart?
Ja, tveklöst. Absolut.
Hur?
Nej, det är ju den främsta källan vi har för att reglera förmåga. Alltså liksom, ja, men det är inte alltid det blåser, inte alltid solen skiner. Och då måste man ha något annat energislag som kan kompensera. Och så, då är vattenkraften egentligen det bästa vi har. Det skulle kunna ersättas av gas eller annat, men vi har ju redan mycket vattenkraft, bra vattenkraft. Så att, absolut.
Det handlar om att man kan magasinera vattnet och göra om det till el då det passar. Till skillnad från vindkraft, man kan inte spara vind till...
Ja, det är alltså, du kan ju på en mikrosekund liksom reglera vattenkraften av och på, slarvigt uttryckt, beroende på när det blåser och inte. Och det måste vi ju kunna ha, för det kan ju till exempel kärnkraften kan ju inte göra det. Den kan ju tuffa och gå förhoppningsvis, men den kan man ju inte bara dra upp och ner så. Och jag menar, vinden, det vet vi inte, solen vet vi inte riktigt när det funkar, och då behöver man någonting att reglera, och då är ju vattenkraft jättebra.
Men hur funkar det i Tyskland till exempel? De har ju ingen vattenkraft direkt.
Nej, då kan ju de använda annat som kol eller gas till exempel för att reglera. Eller att vi är ju sammanlänkade Sverige och Tyskland, så att jag menar, i vissa fall kan det ju handla om att vi köper el från dem eller de köper från oss också. Ju.
En stor del av energipolitiken styrs idag från Bryssel, är det bra eller dåligt?
Jag tycker att det i grunden är bra att vi kan få gemensam energimarknad i Europa. Jag menar, om vi är en gemensam kontinent så är det ju rimligt att vi gör vissa saker gemensamt. Alltså klimatet till exempel, det är ju rimligt att vi tar oss an en sån utmaning. Det får ju effekt även på energifrågan. Däremot kan jag tycka att vi själva ska bestämma i Sverige vilken energimix vi ska ha. Det vill säga, ska vi ha vattenkraft, ska vi ha kärnkraft och så vidare. Det bestämmer vi bäst själva utifrån de förutsättningarna vi eller andra länder har då.
Inom politiken pratar man ofta om hur mycket el som behövs. Personligen tycker jag att det är lite lustigt. Ingen pratar ju om hur många hamburgare som behövs.
Eller hur många lastbilar som behövs eller sådär, absolut.
Varför tror man pratar på det viset?
Ja, det kan ju vara att vi historiskt har haft en reglerad marknad och det har varit lite planekonomi eller plantänk inom energimarknaden, att sånt fortsatt finns kvar på den sektorn. För på pappret har vi ju en energimarknad och elmarknad i Sverige. Det vill säga, tekniskt sett, om man frågar om det nu är Fortum eller andra, så tycker de det fungerar skitbra liksom. I varje givet tillfälle, om vi stoppar in en kontakttänder eller lampa, så funkar systemet. Men det vore ju naivt och till och med felaktigt att hävda att det är en fungerande marknad för oss som användare, vare sig vi är privatpersoner eller företag. Där finns ju mer att göra. Vi kanske inte upplever det som en perfekt fungerande marknad liksom.
All right, då är snabbkollen klar.
Jag tänkte att vi ska kolla lite på vem du är. Till att börja med, vad ställer du upp i för val till hösten?
Jag kandiderar till riksdagen och Göteborg är min valkrets, och där är jag första namn för Moderaterna.
Och hur funkar det då om man tänker sig en första gång så väljare som inte är bekant med systemet? Och det här säger jag bara för att skylla över det faktum att jag inte själv vet hur det funkar. Kan man inte rösta på det om man inte bor i Göteborg då?
Nej, man kan ju rösta på mig även i andra valkretsar, men det har ju ingen praktisk betydelse för mina möjligheter att komma in. Utan,
varför det? Det fattar inte jag.
Så här, ska du kunna bli invald i Sveriges riksdag så är ju så här, du ska vara svensk medborgare. Sen kan du väljas in i vilken del av Sverige som helst. Så är det ju. Så att teoretiskt sett skulle jag kunna bli invald för något del av Skåne till exempel. Mm. Står jag då inte på en lista så krävs det att minst 5% av de som röstar på mitt parti skulle liksom ta en sån valsedel där det står mitt namn liksom, och alltjämt rösta på mig. Och det framstår ju inte som direkt möjligt.
Det är inte så troligt. Nej. Okej, okay. Hur länge har du suttit i riksdagen redan?
Jag blev invald i riksdagen 2006, så att jag har varit med i 8 år nu. Och jobbat med lite olika frågor under den tiden.
Är det ett bra jobb?
Det är ju ett uppdrag och inte ett jobb. Men det är...
du får en liten slant för besväret och jobbar inte med så mycket annat under tiden.
Nej, det är ju på heltid. Och jag måste säga att det är en fantastisk förmån att få vara med i riksdagen. Mm. Jag trivs väldigt bra. Och även om det inte är ett jobb så tror jag man, likt alla andra jobb som finns, kan sätta upp plus och minus. Och det är klart att på minuslistan finns ju att det är mycket resande, att man är borta från hemmet och sådär. Men det vägs tydligt och enkelt tycker jag upp av sådana saker som att man, både att jag personligen i vissa sakfrågor kan säga att här har jag varit med och gjort skillnad. Mm. Hade inte varit mig så hade inte det här hänt till exempel. Va?
Sånt exempel?
Jag kan ge dig 2 exempel. Alltså en väldigt liten fråga, en lite större fråga. För de som gillar segling till exempel, om vi tar en sån fråga, så har jag jobbat väldigt mycket med traditionsfartyg och segelskuter tidigare. Där hade de en fråga som hotade fortlevnaden, framförallt på västkusten, kring så kallade bemanningskrav. Där hotet var att man egentligen var tvungen att vara närmast sjökapten för att kunna vara med och jobba och utbilda ungdomar ombord. Och det tyckte jag var ett direkt dåligt förslag. Så där lade jag ner stor kraft och fick till en förändring genom ett aktivt arbete. Så att många som kanske är lärare, ekonomer eller andra och väldigt rutinerade också fortsatt kan vara med och med på sådana här skolsegningar och liknande. Och det är ett exempel man säger att här har jag gjort skillnad. Ett annat är att jag har jobbat med miljömål i en så kallad miljömålsberedning, en statlig utredning, och varit med i förhandling med företrädare från andra partier och diskuterat kring avfall och kemikalier och skogspolitik. Och det är ju sånt som där vi kan se att det vi har föreslagit är på gång att genomföras. Så det är ju liksom en aspekt. En annan aspekt tycker jag är att man får möjlighet att från insidan vara med i stora politiska skeenden då. Mm. Alltså sånt som händer i riksdagen. Det kan ju vara att vi omreglerar apoteksmarknaden. Det kan vara känsliga saker som FRA-debatten och liknande. Men att se det från insidan är också stimulerande. Och sen för det tredje måste jag trycka på en viktig sak, och det är detta med nyfikenheten. Alltså jag själv är ganska nyfiken och vill lära mig saker. Mm. Och att vara med i riksdagen, det är möjligare att kunna besöka företag och organisationer och allt vad ni vill. Alltså jag har aldrig varit med om att någon har sagt nej till mig när man ringer, utan tvärtom. Ja, öppnar upp och säger vad roligt att du kommer till den här skolan.
Intressant, det brukar jag säga om jag av någon outgrundlig anledning skulle bli ekonomiskt oberoende, så skulle jag ägna hela dagen åt att göra studiebesök. Men det är alltså
riksdagsman. Då ska du bli riksdagsman, ska du bli, ja.
Ja, fan, det är ju perfekt ju. Ja. När hamnade du i politiken? När gick du in i politiken?
Jag var ungefär 15 år när jag gick med i Moderata ungdomsförbundet.
Då vet jag varför, för det här har jag hört 100 gånger. De hade fantastiska fester.
Ja, och det den aspekten fanns också.
Var det självklart att det var Moderaterna just?
Nej, från början var det faktiskt inte det. Jag hade liksom ett samhällsintresse eller så här, började fundera lite vad jag tyckte och så. Så började läsa på om olika partier och landade i Moderaterna. Och det var skolfrågor då.
Mm.
Det här är ju några år sedan då, men då fanns det inte lika mycket friskolor. Då var det inte lika självklart att man skulle kunna välja vilken skola man skulle läsa i och sånt. Så att rätt mycket av den här friskoletanken, mångfalden, valfriheten var liksom lite det att jag valde ett tydligt borgerligt alternativ med Moderaterna.
Kommer du från en borgerlig miljö?
Ja, ganska typisk medelklassmiljö i Göteborg.
Var är du uppvuxen?
Jag är uppvuxen i södra Göteborg. Askim, i närheten av Frölunda i Göteborg. Båda mina föräldrar är akademiker, så att det är väl kanske en borgerlig miljö. Så. Båda är så offentliga anställda. Så.
Just det, men om jag tänker på Frölunda torg och två akademiker, då tänker jag ändå att du skulle kunna ha varit sådana nationalteatern vänsterromantiker som hamnade på Järntorget och sålde flamman i tonåren.
Var? Ja, och det står ju sådana där än idag då.
Ja.
Och en av de här från Nationalteatern bor ju längre ner i Hovås och har ju golf som sitt stora fritidsintresse nu.
Är det honom man ibland ser i ICA-reklam?
Han kan finnas med i tv-reklam emellanåt, precis. Så.
Men jag har lite fördomar om Göteborg. Inte jag, men en kompis till jag som heter Evert. Han brukar ju säga, och vi håller inte med honom, men att... Vad är det han brukar säga, Tobias?
Ja, i Göteborg är man antingen tokvänster eller ja, riktigt mörkblå höger.
Brun brukar han säga i vanliga fall.
Blåbrun kanske. Lite att, brunt finns det nog i. Mm.
Ja, att det, antingen är man av redarsläkt och då är man jävligt gammeldags. Eller så är man folkmordsälskare, sovjetanhängare. Är det så?
Nej, jag vet inte det. Däremot så tror jag det är ju sant i den delen. Första delen skulle jag säga att Göteborg är nog ganska mycket vänsterstad och har varit. Så är det ju liksom. Där liksom Vänsterpartiet har varit ganska starka. Kommunisterna har varit, inte längre, tack och lov, men tidigare rätt starka och så. Det har ju funnits, absolut.
Du, jag tycker mig har sett dig säga några gånger att du vill att Göteborg ska bli nummer ett.
Mm, mm.
Vad menar du med det?
Alltså så här, jag egentligen tar utgångspunkt bland mycket annat i när jag får möjlighet att jobba i riksdagen. Då är man ju rätt mycket i Stockholm, reser i övriga delar av landet. Och jämför man till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, så tycker jag det är intressant att se att Stockholm är vårt politiska, vårt administrativa center med rätta. Det är en tillväxtmotor, verkligen draglok för Sverige. Och tittar vi på södra Sverige så har det hänt otroligt mycket spännande. Jag menar, det är alltid från regionaltrafik som knyter ihop en arbetsmarknadsregion. Det är potenssymboler som ett högt hus och en bro över till Danmark och sånt där. Men det känns som man har lämnat en tidigare liksom, kris och krisstämning i den staden, Malmö. Och är på väg någonstans. Och jag vill inte skåpa ut Göteborg, men det känns lite som att Göteborg är ju en större industristad. Och vi har ett behov av att ta ett kliv framåt. Och det är väldigt lätt i Göteborg att man liksom pekar fingret mot Stockholm och skämtar om och säger att det bästa med Stockholm det är tåget hem mot Göteborg och sånt där. Det är ju, tycker jag, direkt destruktivt. Och någonstans där börjar liksom min idé och fundera så här, men vad vill vi framåt?
Mm.
Och då kan det ju ta sig många uttryck, men det jag funderar liksom, hur ska vi kunna ha framgångsrika företag i Göteborg också i framtiden? Hur kan vi vara en spännande stad liksom, där man faktiskt söker sig till Göteborg? Ungefär så. Och det är då jag landar ut i detta att Göteborg ska vara nummer ett.
Mm, intressant. Jag har gjort mig en karriär på gnälla över min uppväxtmiljö i Malmö på 70-talet som ju präglades av varvet och sådär. Och det är väl... det är väl ingen avdrift att säga att inte det är liksom någon grogrund för entreprenörskap och sådär, en sån här industrimiljö. Och man kan ju jämföra det med de bruksmiljöerna som... jag har bott i Grums kommun i Värmland också. Det är inte så jävla många F-skattsedlar som delas ut där årligen. Mm, mm. Hur är det i Göteborg? Är det fortfarande liksom varvsmentalitet?
Jag tycker att det finns liksom, det finns nog två bilder samtidigt. Å ena sidan så är Göteborg fortsatt väldigt, väldigt beroende av industri och jobb kopplat till industrin. Och det är inte dåligt på något sätt, för det är väldigt betydelsefullt både för jobb och för intäkt till landet och allt sånt där. Och samtidigt finns ju en del av det som lite sprudlar och kommer. Det kan vara besöksnäring, det kan vara andra typer av kreativa näringar kring musik och media och liknande. Mm. Men allt jämt så är det fortsatt väldigt industriberoende. Liksom. Väldigt mycket Volvo-fokus och sånt där ligger kvar.
Ja, vilken sorts moderat är du? Är du en tokliberal eller är du gammeldags? Jag konstaterar ju att du har den gamla moderatloggan både som knapp på din kavaj och... På din riksdagshemsida så har du den gamla moderatlungen. Ska jag dra några slutsatser av det?
Som en kremlologi här liksom att tolka ut.
Ja.
Alltså på något sätt så är det så här. Jag tycker att det är en bra resa Moderaterna har gjort. Om vi tittar i 10-årsperspektiv. För jag tycker att Moderaterna har blivit mer relevant parti. Sett i den omdaning som har skett i Moderaterna. Så att jag menar, ställs frågan är man klassik eller stödjer man någon typ av nya moderater. Så tycker jag att jag stödjer den nya. Och tycker det har varit en bra förändring liksom. För på något sätt så är det ju en blandning, alltså så här pragmatik, vision. Och det gäller ju liksom utmaningen att klara fortsatt politikutveckling och sånt där. Men ändå se att man ska kunna vara valbar. Det handlar om att de saker man föreslår ska vara finansierade. De saker man föreslår ska kunna vara genomförbara och uppfattas som relevanta av väljarna. Liksom att man adresserar rimliga utmaningar.
Den riktigt stora grejen är väl att komma med egna förslag och visa ledarskap istället för att alltid sitta i opposition och gnälla på vad andra människor gör. Var det inte det som var den stora grejen för 8 år sedan?
Ja, alltså jag menar, om vi blickar historiskt så har ju Moderaterna varit liksom duktiga på agendasättning och sådär, men kanske inte lika duktiga på att vinna val. Och det jag tycker att Moderaterna gjorde tillsammans med Vänneralliansen, det var ju att bland annat kring det här med utanförskap verkligen adressera liksom en stor utmaning för Sverige, någonting liksom folk kände sig igen i.
Mm.
Svaret på det var en tydligt borgerlig agenda.
Men största utmaningen för utanförskapet är ju arbetsmarknaden. Mm. Och den har ni inte skruvat så mycket i än.
Nej, inte om du pratar arbetsrätt och sånt. Det har vi inte gjort. Det är ju liksom inga sådana förändringar. Utan det är ju annat som har skett. Jobbskattavdrag har gjort det mer lönsamt att jobba till exempel. Alltså, så där, jag kan ju tycka nu när jag jobbar med näringspolitik att Sverige, menar jag, är ju ett bättre land idag för företagsamma personer än vad det har varit förut.
Jag kommer speciellt ihåg någonting som gladde mig väldigt mycket som företagare. 2008, då det var finanskris, då skrev Maud Olofsson och Anders Borg en debattartikel där de sa att nu kommer Skatteverket acceptera momsinbetalningar upp till 60 dagar för sent.
Mm, mm.
Man fick betala ränta förstås, men de accepterade det. Och det tyckte jag var en ganska fin signal. Om det nu är så att företagen får det knivigt, då ska inte Skatteverket vara de som... Ja,
sätter dem i konkurs.
Mm.
Nej, just det. Har du något att tillägga om vem du är? Hur du vill bli uppfattad?
Kort kan man egentligen bara säga så här att jag är civilingenjör, göteborgare, tvåbarnspappa. Jag har en bakgrund i flyg- och rymdindustrin innan jag gick in i politiken. Det finns ju massa som har jobbat innan, men långt ifrån alla i politiken har ju en sån här utbildning och yrkesbakgrund och sånt. Så... Och det har nog format mig lite också, ska jag säga.
Om Moderaterna inte får några mandat i Göteborg, kommer du bli astronaut då?
Ja, det skulle jag gärna göra faktiskt. Jag kan ju berätta, Christer Fuglesang, han var i riksdagen för några år sedan. Och om man tittar, alla seriösa beslutsfattare i Sveriges riksdag blev som... Det var lite som en sån här dagisgrupp nästan. Alla blev liksom bara smått flamsiga nästan när han kom på besök, den stjärnstatusen han hade.
Du sa att du hade jobbat med flera olika politikområden och du nämnde skola och numera jobbar du ju mycket med energi och miljö. Vad har du mer betat av?
Egentligen kan man säga att det är tre stora fokusområden. Dels utbildning, dels miljöpolitik, dels näring och energipolitik. Då. Det kan man säga de tre sjoken.
All right. Vi ska prata lite mer om just miljö. Vad skulle du säga, vilken är miljöpolitikens största utmaning?
Ja, det är ju klimatfrågan.
Och vad är det viktigaste vi kan göra i Sverige?
Alltså det här, jag menar, då kan man ju säga så här, om jag inte svarar på din fråga och säger så här, vad är lösningen? Ja, det är ju att liksom på något sätt, någon typ av liksom så här FN-överenskommelse är ju det som världen behöver. Och då kan man fundera på, hur kan Sverige bidra till att vi får den? Ja, då tror jag liksom att vi måste vara ett föredöme. Och hur är man det då? Ja, det kan till exempel vara att vi använder det svenska exemplet, att vi har en växande ekonomi och sjunkande utsläpp. Det har ju alltid varit en dogm tidigare liksom, att ska en ekonomi växa så är det ökad användning av fossil energi, ökade utsläpp som är det som har varit liksom, linjen. Och Sverige har kunnat visa lite att man kan bryta den kurvan. Men vi kan ju bidra på andra sätt också, till exempel. Centerpartisten Lena Ek, miljöministern, tycker jag har gjort ett väldigt bra arbete när det gäller någonting som kallas för kortlivade klimatgaser. Alltså sot och partiklar och metan och sådana saker. Alltså titta jämte detta med koldioxid och se, går det att samarbeta och göra någonting på det? Och det tycker jag hon har gjort på ett väldigt, väldigt bra sätt med flera länder nu, till exempel.
Jag skulle tycka det var intressant om du utvecklade lite relationen just. Det som du nämnde helt kort med att ekonomisk tillväxt måste inte betyda ökade utsläpp eller rovdrift på naturen. Men det är så låter det ju. Många av dina kompisar där i riksdagen, eller av de som inte är dina kompisar kanske, sätter ju ett likhetstecken mellan ekonomisk tillväxt och ökad miljöbelastning. Mm. Om man skulle förklara någon som inte vet alls vad ekonomisk tillväxt är, hur skulle du förklara det?
Jag skulle säga så här att tillväxt handlar egentligen om att kakan på något sätt växer i Sverige. Helt enkelt att vi jobbar mer, det kommer lite nya företag, så. Nya möjligheter som kommer till. Det kan vara att vissa företag slås ut men andra kommer till. Men totalt sett så växer liksom ekonomin och kakan.
Hur växer den?
Det kan ju vara att vi använder mer resurser och producerar mer saker. Men det kan ju vara att vi gör saker annorlunda, mer effektivt till exempel. Men på något sätt så är ändå utgångspunkten för mig att tillväxt gör ju att hela kakan sammantaget växer, om man uttrycker det klischéartat.
Men om man tänker sig att Sandvik gör verktyg och så gör de fler verktyg, då ska det brytas mer järnmalm och då blir det högre miljöbelastning. Om man tänker sig att det är ett bageri så ska de ha mer mjöl in och så vidare. Vad är det för grejer man kan göra utan att använda råvaror?
Alltså det kan ju finnas tjänsteproduktion där du inte använder råvaror naturligtvis. Det kan vara sådana sektorer. Sen kan det ju vara att du behöver ju inte använda nytt material. Det kan vara att du använder återvunnet material. Så du får liksom en cirkulation i det materialet du använder. Men på något sätt kommer det tillbaka liksom till att jag tror ändå så här, om ekonomin växer, då får vi på något sätt resurser. För frågar man folk i stort så tycker man att det är viktigt med ambulanser och nattbussar och skola och allt vad det är för någonting. Ja, men då måste vi finansiera det på något sätt. För de som är pensionärer så är det ju tydligt att deras pensioner står ju direkt korrelation eller koppling till hur många människor det är som arbetar och hur mycket vi arbetar. Det vill säga, växer ekonomin så ökar pensionen för landets pensionärer. Och likadant när det gäller miljöpolitik. Det är väldigt mycket att vi ska ha pengar att göra saker. Ja, då måste vi ha liksom människor som jobbar och företag som betalar skatt för att finansiera allt det vi vill göra.
Ja, det var ju tydligt att intresset för miljöfrågor gick ju ner ganska skarpt efter finanskrisen 2008. Mm. Så att i någon mån så, ja, då skar man på det som inte verkligen behövdes. Mm. Men du säger att klimatutmaningen är den största utmaningen. Men hur kan vi veta att det där är på riktigt?
Så här, jag kan ju bara gå till mig själv. Och då kan jag tycka så här, jag får förlita mig på vetenskaplig kompetens. Det inte betyder inte att alla forskare hävdar att det är så. Eller att alla människor säger att det är så. Men om ändå huvudfåran i forskningen i världen säger att vi människor påverkar klimatet. Mm. Att det kan ha en negativ effekt. Att om vi påverkar för mycket med koldioxid och andra klimatgaser så kan det få brutalt stora effekter som påverkar möjligheterna ytterst för mänskligt liv. Och kan få katastrofala följder om det skulle gå riktigt, riktigt illa. Ja, då tycker jag att då kan man nog förlita sig på att om huvudfåran ändå pekar att det ser ut på det sättet. Och i vetenskap försöker liksom koppla ihop detta till hur pass allvarligt det är det, men också hur kan man finna lösningar för att kunna mildra eller liknande då. Så får man förlita sig på det.
Och vad kan man göra då? Vi är ju väldigt många på den här planeten, och det där med att FN ska samla alla länder i ett avtal kanske inte är så troligt. Vad kan vi göra, tror du?
Man får ju se så här, om Sverige står för 0,1% av de utsläppen som finns i världen, EU står för ungefär 10%, då dristar jag med slutsatsen att då måste vi få med en massa andra länder på att de också gör saker. Indien eller Kina, USA, Japan eller en massa andra länder. Om vi verkligen ska göra en effekt på klimatet och hela liksom, jordklotet. Så. Sen är det ju ändå så att alla kan inte göra lika mycket, utan det är liksom ett samlat ansvar, men vi får ta olika ansvar. Där kan jag ju tycka att vi som utvecklat land har ett större ansvar att ta. Och då kan det dels vara att vi har visat att vi har en växande ekonomi med sjunkande utsläpp. Det kan vara ett föregångsexempel. Jag tycker att vi kan också fortsatt jobba med att använda biståndspengar för att föra över pengar och tekniskt kunnande till andra länder till exempel.
Men det där med att våra utsläpp går ner, det sägs ju ha att göra med att vi importerar väldigt mycket.
Mm.
Om man räknar in det, hur hållbara är vi då?
Det man mäter, det är ju att man tittar på Sverige, innan från svenska gränserna. Och då har vi ju sedan 1990 ökat vår ekonomi ganska ordentligt och minskat utsläppen också ganska ordentligt. Men det är alldeles riktigt som du säger, att räknar vi in vår konsumtion så ser ju inte siffrorna lika bra ut. Men då finns det åtminstone två saker jag tycker man ska tänka på. Alltså det första är att vi måste fundera kring vårt konsumtionsmönster, naturligtvis. Det är första slutsatsen. Men det andra är ju att då skulle man ju i sådana fall, om vi räknar in konsumtionen, det vill säga importen, räkna bort den svenska exporten. Det vill säga om vi har till exempel SSAB som är ett stålföretag i Sverige som gör produktion i Oxelösund, i Borlänge, i Luleå. De står för 10% av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Alltså skulle man fullfölja det här konsumtionsresonemanget, då skulle man ju ta bort 10% av de svenska utsläppen i ett bräde, för att de säljer egentligen alla sina produkter till andra länder då. Och då skulle ju de som konsumenter räkna in det i sina utsläpp. Och det är klart att man får ju beakta konsumtionen, men jag tycker att det enklaste måste ju ändå vara att titta på de utsläpp vi har inom Sverige och göra vad vi kan för att påverka just dem.
Hur pragmatisk kan man vara? Det kanske mest bang for buck kanske skulle vara om vi la alla våra resurser på att köpa upp andras utsläppsrätter i andra länder, eller?
Ja, nej, men så här, skulle du fråga en nationalekonom, skulle ju han eller hon säga att det mest effektiva, det är att göra saker i andra länder. Absolut. Så. Och ja, men det tycker jag delvis man ska göra också.
Mm.
Men sen får man väl ibland liksom ta överväganden, liksom. Finns det en större samhällsnytta med vissa saker vi gör? Vi kan ta det här med transportsektorn, tycker jag är ett bra exempel på det. Där har vi räknat lite på, det fanns ju en sån här miljöbilspremie, alltså först man fick, ni vet, 10 000 spänn, ja. Och sen var det att man slapp fordonsskatten några år.
Och biltullar också i vissa.
Ja, och då har man räknat så här, okej, vad innebär det? Krona kopplat till liksom gram eller kilogram koldioxid, och det visar sig att det har varit en väldigt dyr klimatåtgärd.
Mm.
Men samtidigt har vi ju Sverige ett behov av att ställa om vår bilpark och hela fordonssektorn och allting. Så att då kan jag ju tycka att ja, men då kan det vara befogat att göra en dyrare klimatåtgärd.
Mm.
För att i det fallet är ju samhällsnyttan större sett till att liksom hela transportsektorn är ju en av våra största utmaningar i Sverige då.
Mm. Du sa att du hade jobbat med miljömål. Hur funkar det där? Vad är poängen?
Alltså där finns ju i Sverige, man fattade ju ett beslut politiskt. Man sa så här att inom en generation så ska vi försöka lösa alla miljöutmaningar vi har i Sverige. Slarvigt uttryckt.
Mm.
Och så bröts det kallas för generationsmål. Och så bröt man ner det i 16 stycken olika miljöutmaningar. Och tanken är att till 2020 så ska det finnas förutsättningar på plats för att lösa alla de här miljöutmaningarna. Det är liksom hela grundtanken med det här miljömålsarbetet. Och det är ju en väldigt fin tanke så. Och sen har det då visat sig att det kanske inte är så himla enkelt och att vi inte alltid kanske kommer kunna nå de här miljömålen.
Kan du exemplifiera något av målen?
Ja, vi kan ju, klimatet har vi lite pratat om. Det, jag menar att vi skulle ha löst klimatutmaningen till om 5,5 år framstår ju som inte kommer ske.
Men om vi isolerar Sverige, hur mycket måste vi sänka våra koldioxidutsläpp för att ha nått det målet? Så vitt jag tror ligger vi på knappt 5 ton per person i Sverige. Hur mycket måste vi ner?
Alltså det vi har sagt som land är ju att vi siktar inte på 2020 utan 2050.
Mm.
Och att vi då har sagt att vi ska vara koldioxidneutrala Och det betyder inte att vi inte kommer att ha några utsläpp, men att man liksom, ja, man kan ha utsläpp men försöker kompensera det hela. Men i de här miljömålen så är det mycket annat. Det handlar ju liksom om fjällandskapet, skogen, kemikalierna, vattenfrågor och massa annat då. Men det är ju ändå ett systematiskt arbete för att se hur ska vi kunna klara och ta oss an ett antal miljöutmaningar. Men där möter man ju som politiker väldigt ofta att man har motstående samhällsintressen, motstående miljöintressen som måste vägas av då.
Är det inte så att flera miljömål är ganska svårmätbara också?
Kanske kan vara. Jag menar, på något sätt så får man ju liksom göra en bedömning politiskt. Tror vi att om vi gör ett antal saker, att vi har gjort lite vad som krävs för att, ja, någorlunda vi har förutsättningar för att kunna lösa utmaningen.
Mm.
Det kanske lät konstigt när jag sa så, men alltså...
Ja, lite faktiskt. Jag fattar inte.
Nej, men alltså så här, vi kan ju ta kemikalier som exempel. Det finns ju farligheter i kemikalier.
Ja.
Men att sånt som kan vara giftigt, jag menar, att vi skulle ha en helt giftfri miljö, för det pratar man ju ibland om miljöpolitiken i samhället.
Mm.
Det framstår ju så här, det kommer ju aldrig någonsin att inträffa att det är helt giftfritt. För det kan vara olika ämnen som kan vara farligt i framtiden liksom.
Mm.
Och att vi skulle kunna nå det eller kunna mäta det framstår ju som jättesvårt. Och då kanske det snarare ser så här, hur kan vi försöka undvika sånt som är riktigt farligt? Eller, eller så här. Jag vet inte om det var en bättre förklaring.
Ja.
Men...
ja, vi pratade innan du kom hit så att vi och pratade om det där med saker som man är rädd för. För 100 år sedan så kom det till Kiviks marknad någon med då ett nytt flygplan byggt av trä och snören och bomullstyg och sådär. Och så fick man betala för att titta på den här flygaren som lyfte kanske 4 meter ovanför marken och flög lite. Det är inte 100 år sedan, det är 150-200 år sedan. Men, och då var det ju rejält farligt liksom, att åka flygplan. Det var väldigt välbetalt, det var en sån här uppvisningspilot. Nu är det ju väldigt ofarligt att åka flygplan, men det kan ju fortfarande vara läskigt. Mm. Och förhållandet mellan andelen av befolkningen som är rädda för att åka flygplan och hur många som dör av flygplansolyckor är ju... Det är ju liksom trams.
Ja, det är farligare att gå eller cykla.
Ja, är det på motsvarande sätt med kärnkraften, tror du?
I grunden är ju folk i Sverige väldigt positivt inställda till kärnkraften. Ställer man liksom opinionsundersökningar och frågar så är det väldigt många som tycker det.
Så varför bygger vi inte nya kärnkraftverk?
Ja, det finns ju en politisk låsning alltså, där vissa av oss tycker att det ska vara möjligt att kunna ersätta den kärnkraften vi har, medan andra tycker att man ska avveckla den då.
Om man skiter i alla politiska hänsyn och bara pratar, om vi får prata med dig som ingenjör eller allmänt intresserad, hur skulle ett nytt kärnkraft se ut? Är det som vi har läst att moderna kärnkraftverk skulle man kunna mata med gammalt avfall från de gamla i flera 100 år? Och...
Några sådana finns ju inte annat än på ritbordet. Det är ju det som kallas för fjärde generationer ibland. Och det finns ju inte annat än att liksom folk tänker att det skulle vara en möjlighet. Liksom. Men tekniskt sett så är det ju det såklart. Men det är väl lättare med en tredje generation man tittar på. Det byggs ju både i USA och Kina just nu till exempel. Där de som kan detta hävdar ju liksom att detta är både mer effektivt och mer säkert till exempel än det som är befintlig kärnkraft idag. Då.
Men det här med att till exempel kunna avbryta processen lite mitt i, sådär. Kunna trycka på avknappen lite snabbare än vad som gick för. Mm. Är det en verklighet nu?
Ja, det är en verklighet nu. Det är det, absolut. Och tittar man på IPCC, alltså den här FNs klimatpanel, de som har tittat på den här stora klimatutmaningen i världen, de pekar också ut vad skulle möjligt tekniskt kunna vara lösningar. Och de pekar ju ut att kärnkraft är ju en av lösningarna som de ser för att kunna ta sig an, alltså globalt sett, klimatutmaningen då. Och så pekar de ut ett antal andra lösningar som måste också komma till då.
Men om alla skulle börja använda kärnkraft, tar inte uran slut då?
Nej, jag tror inte vi behöver oroliga oss det, och det är inte någon realitet att alla skulle använda det heller. Liksom. Alltså, vi kan ju se att det är lite fascinerande att något som funkar i ett land funkar inte i ett annat land till exempel. Vi kan bara jämföra Sverige och Tyskland. Alltså, där tycker många i Sverige att det är ganska okej med kärnkraft men aldrig någonsin kol. Och i Tyskland är det precis tvärtom, att av olika skäl man avvecklar kärnkraften. Man tycker att jo, men kol kan vi använda ett tag till. Så.
Vad handlar det där om, tror du? Är det bara vad man är van vid eller?
Jag tror att en del av den tyska debatten, den här kan ju vara kopplad möjligen till vapen och kärnvapenfrågan, men också slutförvar och rädsla för strålning och såna här saker. Och då kanske det är mer i folkdjupet att man tycker det är på något sätt ett större samhällshot än att använda kolen då.
Vi har en medlem i min familj, jag vill inte nämna några namn, men det börjar på lo och slutar på ta. Hon är rädd för spindlar och det saknar ju rationell grund. Det finns ju inga farliga spindlar i vårt hus. De är stora och äckliga, men de är ju inte farliga. Jag visar ju respekt för det, för att hon är rädd för spindlar och försöker att inte reta henne för det. Men det kommer ju inte till en kostnad. Det gör ju ingenting. Men om vi tar politiska beslut om vår energiförsörjning och grundar det på affekter och rädslor, inte på förnuft, då tycker jag det låter galet.
Ja, men jag tror att väldigt mycket för oss, så att säga, både personligt om man är rädd för spindlar eller någonting annat, eller stort i politiken, så finns känslorna där på något sätt. Jag tror att det är väldigt enkelt om man är ingenjör att man kanske tänker att bara vi informerar lite till så ska nog folk i termer av saklighet och saklig argumentation och ändå vinnas för detta. Och det tror jag inte alltid man gör, utan det vi kanske snarast har politiskt det är att fundera på den här nyttoaspekten på något sätt och kanske börja i den ändan. Där du själv inledde detta, så här, men vad är det egentligen vi ska ha energin till? Alltså på något sätt tar vi ändå för givet i vårt samhälle liksom, att lampan ska tändas och företagen ska kunna ha el för att göra den produktion de håller på med. Liksom. Och där någonstans börjar det kring hela samhällsnyttan på något sätt. Det är bara att gå runt i en vanlig lägenhet eller ett hus en dag och titta på liksom, telefoner, surfplattor, tv-apparater och allt vad det är för någonting. Alltså på något sätt fyller det ett samhällsbehov den här energin vi använder. Och då är frågan hur gör vi det på liksom ett tryggt sätt och att det är rimliga priser och liten miljöpåverkan. För alla energislag har ju en miljöpåverkan. På ett eller annat sätt liksom.
Vad tycker du är viktigast för att vara en bra politiker? Är det dina värderingar eller din kunskap?
Och då ska man välja ett av de här två.
Precis. Och du är ju ingenjör så.
Och du var ganska noga med att säga att du har hög kompetensnivå jämfört med många andra i riksdagen.
Nej, men jag tror att värderingen, det är ju där det tar en utgångspunkt. Alltså det är ju hela startpunkten. Jag menar, varför ger man sig in liksom i ett politiskt ungdomsförbund, ett parti? Ja, det är ju vad man tycker någonting och tycker någonting är viktigt.
Intressant.
En enskild sakfråga eller någonting annat. Men alltså så här, jag förstår att ni vill välja liksom så här, men min erfarenhet om ni frågar riksdagsarbetet, då skulle jag säga så här, vill man verkligen påverka i riksdagen, då skulle jag säga att sakkunskap är väldigt, väldigt viktigt. För inte sällan så handlar ju liksom politiska beslut väldigt mycket om detaljer.
Mm.
Och då handlar det om att knyta nätverk med de som jobbar i en fråga kanske. Förstå liksom komplexitet och detaljer för att verkligen...
För långt svar. Orkar inte lyssna. Det här kommer en binär fråga, du måste svara ja eller nej. Om du måste välja, vilket är orimligt, men du måste du. Vilket viktigast, värderingar eller kunskap för att vara en bra politiker?
Jag skulle säga värderingar.
Intressant. Då gör vi ett kort moraltest på dig. Utanför din gäststuga i snön sitter en tiggare och fryser. Är det din moraliska skyldighet att öppna gäststugan och släppa in tiggaren?
Ja, det tycker jag.
Nu har tiggaren bott där i 3-4 dagar. Hen är inte jättetrevlig. Hen hjälper inte till i ditt hem. Och hen slösar med elen, har tänt och stänger inte dörren och elmätaren snurrar. Har du moraliskt torrt på fötterna när du säger att hen kan dra åt pipsvängen och få bo någon annanstans?
Ja, jag tycker man har på fötterna för att säga det.
Intressant. Det går ytterligare några dagar. Nu är hen tillbaka och fryser i snön på precis samma sätt som första gången. Vad gör du?
Ja, det är en jäkligt bra fråga. Ja, jag hade nog öppnat dörren igen, det tror jag. Det tror jag.
Mm. Nästa fråga. Kan det vara rimligt att staten hindrar folk från att knarka?
Ja, det tycker jag.
Men om man bara förstör för sig själv så kanske man skulle kunna få knarka lite, eller?
Alltså så här, politiken är ju inte konsekvent egentligen i det. För jag menar, vi har ju sånt som är lagliga droger och annat som inte är lagliga droger. Och det är klart att då kommer vi till en slutsats att vi säger liksom att man gör en bedömning vad ska vara tillåtet och inte. Liksom. Och jag menar, om man ser att narkotika är farligt och det ger väldigt mycket negativa konsekvenser för samhället så har man politiskt sagt att nej, men det här är inte okej. Och så har vi en lagstiftning kopplat till det. Och det tycker jag är rätt rimligt att man håller den linjen.
Moraliskt sett, kan det vara okej att sälja sex?
Ja, det är ju världens äldsta yrke brukar man säga. Så att moraliskt sett, jag menar, om folk hamnar i en sån situation att de gör det. Det är ju lite som du skulle säga så här, med fattigdom. Jag menar, det är ju inte som att vi som politiker kan fatta beslut om att förbjuda fattigdom eller tiggeri liksom. Alltså kommer vi åt dem?
Moderaterna har väl föreslagit just det i sig, att man skulle förbjuda tiggeri.
Ja, det var organiserat tiggeri. Men nåväl, men det kommer tillbaka till förbjuda sex och sånt. Går det ens att göra det? Jag tror inte det går att förbjuda.
Nej, inte sex, utan det här med att sälja sexet, sexuella
ja.
Tjänster.
Ja, just det.
Nej, ingen här är för ett totalt sexförbud. Det tror vi skulle kunna slå hårt, ja. Möjligen mot fortplantningen.
Det är ingen, ingen valvinnare,
nej. Nej, det är ingen valvinnare. Är det moraliskt okej att tjäna grova pengar på att hyra ut sin lägenhet?
Ja, det kan jag tycka.
Även i Visby under Almedalsveckan.
Ja, vi kan ju konstatera att det är dyrt att bo i Visby under Almedalsveckan.
Ja. Mm. Är det okej att äta kött?
Absolut.
Det är alltså okej att döda djur?
Ja.
Även katter?
Det principiella här, det är ju egentligen så här. Jag menar, vad skiljer oss från djur? Ja, det är ju en möjlighet.
Päls, ja, men antal det... ben. Det finns många skillnader.
Ja, men jag ska säga en förmåga till moraliskt tänkande. Och då kan jag tycka att vi kan ta oss vissa friheter. Som till exempel kan handla om att vi kan ta oss friheter att jaga till exempel.
Bävern är lite trög i huvudet och har inte samma IQ som oss. Och då kan vi slå ihjäl om man är jobbig.
Det beror ju på hur man uttrycker det hela. För menar, om man inte tycker att människor har en särställning. Då blir följdfrågan så här. Varför ska människor då ta ett ansvar för naturen och djuren? Jag tycker vi har en särställning och med det följer ett ansvar.
Ja, Pippi Långstrump-regeln är ju den som är mycket stark måste också vara mycket snäll.
Ja.
Och då så brukar vi prata om att huvudsaken att djuren har det bra när de lever. Men sen att de får leva lite kortare än oss andra, det är smällan man får ta. Om man skulle flytta det resonemanget till en människa, så här, Bosse blev bara 35, men skit i det för han var glad så länge han levde. Så funkar ju inte det resonemanget. Finns det inte något inkonsekvent i detta?
Alltså jag tycker människor har en särställning. Och med det följer ett ansvar, men också att vi kan ta oss vissa friheter. Vilket gör att jag tycker att man moraliskt till exempel kan tycka att det är rimligt att äta kött utan något dåligt samvete.
Ja, och därmed okej att ha päls också kanske, eller?
Absolut.
Mm. Ja, tack för det.
Du tyckte ju att värderingar var viktigast, men även kunskap är viktigt. Så därför tänkte vi göra ett kunskapstest på dig. Jag kommer ge dig några påståenden och du får säga om du tror att det är sant eller falskt. Kinas koldioxidutsläpp tredubblades mellan 2001 och 2010.
Ja, det tror jag är sant.
Det är inte sant, men det fördubblades så att det går undan. Under förra året, 2013 alltså, installerades 1016 nya vindkraftverk i Sverige.
Det tror jag faktiskt kan vara sant. Det var rätt mycket förra året.
Det är faktiskt bara 258 stycken och Oj. Det är en minskning från året innan. Idag motsvarar Europeiska unionens handelssystem för utsläppsrätter 15% av de totala utsläppen av växthusgaser inom EU.
Ja, jag tror att det är mer än så.
Ja, det är nästan hälften faktiskt, 45%. Investeringar i miljöteknik har ökat med 44% i Europa sedan 2012.
Nej, det tror jag inte.
Nej, det är falskt. Det har minskat med 44% enligt FNs miljöråd UNEP. I Stockholm så får vi bara 2/3 så mycket regn som Göteborg.
Så känns det som göteborgare i alla fall när man får vara i båda städerna.
Ja, det är sant faktiskt. Totalt faller det 776 mm nederbörd i Göteborg jämfört med 510 i Stockholm.
Vi har bett dig ta med en bok. Vilken har du tagit med dig?
Det jag faktiskt har fastnat för lite grann, det är inte egentligen en bok utan flera böcker ska jag säga. Och det är det att vi har 2 barn hemma. Mm. Och någonting som jag uppskattar väldigt mycket som barn och också gör med mina barn nu, det är ju Astrid Lindgrens litteratur.
Mm.
Så att egentligen liksom både Pippi Långstrump och Emil Lönneberg och annat tycker jag liksom är fantastiska böcker för dem. Mm. Och det var det för mig när jag var liten också.
Vi hoppas att vi har unga lyssnare så att, men kanske inte så unga ändå, men är det, får man någon behållning av det som vuxen också, de där böckerna?
Ja, det kan ju vara lite nostalgi kanske som person att titta tillbaka till. Alltså både på något sätt en historisk återblick hur det såg ut i Sverige en gång i tiden. Och också en del av den drömvärlden som är på något sätt. Men en del av böckerna kan vara rätt skrämmande också, eller hur? Skorpan och Jonathan och ja. Sånt där.
Sant. Astrid Lindgren, för er som inte har talat om henne. Dagens boktips. Du ska få ett porträtt av den stora Carl von Linné.
Ja.
Det är en så kallad hundralapp. Ja. Och du får den, men vi kräver också att du berättar för oss hur du tänker investera den.
Och då ska man göra något gott med de pengarna.
Vad du vill. Fredrik Federley köpte cigaretter. Ja. Någon har satsat på någon UF-företagare. Någon har tryckt ner den i en tiggarbössa. Någon har köpt aktier i den
egen. Köpa läsk.
Caroline Syber skulle köpa
läsk.
Ja, just det. Och någon har köpt aktier i det egna bolaget. Så det är upp till dig.
Nej, jag skulle nog vilja ge pengarna till Stadsmissionen faktiskt. Jag kan köpa saker till mig själv med mina egna pengar. Så kan man ge det till några välgörande ändamål. Och då tycker jag Stadsmissionen är bra.
Bra.
Då återstår bara att tacka för idag. Stort tack för att du ville vara med.
Ja, tack för din tid. I'm on a dance like an earthquake was shaking me. I'm gonna sing like my heroes were with me. Yeah. I'll build an army.